Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Det som har blivit av det här covid-19 är ju också, tack, jag fick en snus av Anders. Mm.
Du var väldigt nära där, men du... Mm. Mm, okay. No, men den är slut.
Men alltså, stoppa inte fingrarna direkt i munnen då. Ja, men
du har inte rört vid mig, utan jag gav dig snus. Ja, det var den sista snusen. Nu öppnar jag upp en ny och där har inte Noah varit med sina eventuella
coronafingrar. Sina snuska pest, äckelvirusfingrar.
Var var vi? Äntligen!
Du, Jacob, jag har ju varit på efterfest här en gång.
Va?
När jag var 13. Nej, jag skojar. Men... Eller?
Shit,
nej,
var
men
det
efter riskan. Någon extra inspelning för länge sedan.
Ja, det kanske det har jag. Välkommen!
Tackar, tackar.
Så står hon där till slut. Tredje gången gilt. Att hon fick barn i höstas syns inte ett spår av. Sommarlätt och med ett leende som kan smälta titan hävdar hon direkt att hon varit här på efterfest. Men om jag var hemma, det minns hon inte. Men det här mötet har suttit långt inne. Första gången vi bokade fick hon corona. Kanske. Vi ska reda ut det där senare. Andra gången dök hon helt enkelt inte upp. Och jag har inte riktigt glömt försmädelsen av att ha blivit negligerad. Så jag planerar en liten hämnd under intervju. Jag bestämmer mig för att smyga in en liten retsam beskrivning av henne som up and come. Något som absolut inte kan vara längre från sanningen, men kanske hugger på betet och rättvisa kan skipas. Spelet kan börja, mina damer och herrar. Välkommen till toppmöte med Anders S. med en av Sveriges mest innerliga och roligaste stjärna, både i och utanför rampljuset. Fullständiga personuppgifter, tack.
87 11 14 Nor El Refai. N-O-U-R. Resten kan ni.
Är Nor El Refai det totalt fullständiga namn? Eller har du fler namn där? Mellannamn?
Nej, jag har inga mellannamn. Araber har inte det riktigt.
Är det så?
Ja.
Okej.
Okay. Hon heter liksom...
Status, civilstatus?
Serbo. Mm. Mamma. Och bonusmamma. Civilstatus, det låter så... Ja, nej, men så.
Jag tänkte gå igenom den här flyglistan, du vet. Alltså, vad skriver alltså, du på occupation?
Vikt, ögonfärg och sådana här saker. Not able to sign.
Ja, sex, yes please. Ska man första gången när man var 17. Så. Ja. Jag tyckte det var jätteroligt.
Blir fast i tullen där i USA. Do you think this is funny? Japp, yep. Jag är ändå komiker.
Men du... Nor, du och jag skulle, vi bestämde en intervju för var en månad sedan ungefär. Mm. Och då så ställde du in för att du sa att du hade fått corona.
Mm. Mm. Jag var helt säker på att jag hade corona. Helt säker. Mm. Alltså alla symptom. Plus att jag har astma. Så att jag fick ju liksom jätte, men liksom du vet så jag kände så här, fan jag får dra efter andan ordentligt här liksom. Mm. Och sen fick Henrik en liten släng efter mig, sådär. Men han har testat sig. Mm. Alltså nu, alldeles nyligen. Fick svar typ igår eller vad. Och har inte antikroppar, så han har inte haft det. Och då kan ju inte jag ha haft det heller.
Det kan du ju i och för sig.
Ja, men vad fan, vi är ju så det är omöjligt att jag skulle ha haft det och han inte får det.
Nej.
Alltså så tänker jag. Jag har inte testat mig så jag vet inte.
Men du var ganska säker när du skrev sms till mig.
Jag var helt säker. Supersjuk. Och,
vad hade du för symptom?
Ja, men alla de här, jag hostar fortfarande, ska jag säga. Så att det är liksom, ja, alltså toktorr hosta, feber, och fick då lite så här dra efter andan och fick ta min astmamedicin. Och sen också var jag jättedålig i magen.
Lukt men, och smak?
Nej, det kände jag inte så att det försvann. Men alltså, jag var inte förkyld. Däremot så har jag också, alltså jag är pollenallergiker, så att liksom jag hade ju sådana symptom också.
Ja, för jag tänker, vi sitter ju nu ungefär, vad blir det? 2 meter från varandra, ungefär, va?
Ja.
Ja.
Och vi har inte tallat på varandra.
Vi har inte tallat på
Däremot
varandra.
Har jag ju använt din toalett, så att det är bra om du inte slickar stolsitsen efter. Man blir sugen när en kändis har varit där.
Ja, jag vet.
Med kjol dessutom. Jag har ju verkligen snuddat vid. Alltså.
Du har verkligen snuddat vid. Men jag måste nu tyvärr sprita av den.
Ja, det gör du helt rätt. Jag ser att du har sprit.
Ja, vi har spritar också, så att det blir, vi har vindruvor och du har kommit med en jävla massa kakor.
Ja, och de har jag inte rört vid, ska jag säga.
Jag tror att det här är lite grann ett dåligt samvete från dig. Är det,
det är helt så här som mitt dåliga samvete ut. För, dyra bullar.
För efter att du fått corona så beställde vi ytterligare en intervju. Och då dök du bara inte upp.
Alltså fy fan, jag mår så dåligt, Anders. Jag mår så jävla dåligt för det. Fy fan, alltså.
Är det en sån här kändisgrej? Att man kostar på sig det lite då? Eller?
Nej, det är det inte. Alltså det är helt enkelt, jag har ingenting. Jag är bara mammaledig, jag gör ingenting. Alltså jag har ju så jävla ingenting på gång.
Okay.
Det här är det enda jag ska komma ihåg. Men du vet, jag hamnar i en sån, jag kollar inte ens kalendern, jag kollar inte telefon, alltså jag vet inte vilken dag, du vet som man kan hamna i sen när man haft semester för länge. Så. Den, så när ditt sms, när jag finally ser ditt sms, alltså fan, jag mår så dåligt, jag får sån grov ångest, och bara, fy fan vad drygt, och vad dåligt samvete, och det finns inga bortförklaringar till detta, utan det är bara lägga sig och vara en idiot.
Som känd person, sådär, upcoming, så har man är lite rädd för att uppfatta så. Förstår du vad jag menar? Mm. Att man är lite nonchalant.
Vi kan ju inte kalla mig up and coming, alltså det är väl ändå...
Ja, men jag pratar den sista lilla metern upp till den absoluta toppen.
Ja, jag tror var den förolämpig? Ja, kanske var en liten förolämpig. Jag trodde inte som en förolämpig, men mer att det är liksom... Alltså jag har ju hållit på... Som sagt, jag var på efterfest här, var jag 18-19? Alltså jag menar så att det... Och jag är
du snackar om efterfest här. Du kommer inte ens ihåg att jag var här.
Nej, men vi var i denna lägenheten. Och det är jag 100...
Och Hasse Brontén däckade i min soffa.
Det stämmer. Gustav
Polis
Sjöman var också med. Polis Hasse Brontén, ja. Och det var ganska så här nyligen när han hade bytt, och det var så jävla hett med detta. Men berätta om poliskollegorna, berätta och sånt.
Det var efter en fest helt enkelt med extra och sånt där.
Ja, exakt. Ja, ja. Extra. Men jag tror också att parlamentet, alltså vi möttes upp.
Ja,
alltså,
ja,
vi var
ja.
Ett gäng liksom från både extra och parlamentet.
Hade jag byggt om så här då, eller?
Ja, alltså, jag känner igen det mycket, just det här liksom, att det var... adress och liksom det här med den här trappan. Och...
Ja, okej. Okay. Ja, men då var det 15 år sedan skulle jag säga ungefär.
Precis, det är det jag menar. I 15 år har jag hållit på sen jag var ett litet barn nästan. Så jag menar, jag kan ju inte vara up and coming nu.
Nej. Du hög som en kobra på up and coming. Det var ju verkligen ett fel.
Hasse Brontén var för 15 år sedan up and coming, okej? Okay? Så länge sen snackar vi. Så länge har jag hållit på. Shit. Jag är gamla tante nu.
Shit vad du gick igång på det där.
Ja, tillåt mig att ta en klunk kaffe och lugna ner mig lite.
Up and coming. Jag ber om ursäkt för detta, för alla som lyssnar. Det var ett extremt klantigt ordval av mig.
Jag förlåter dig. Mm. Det kan ha varit en hämnd undermedvetet från dig för att jag lämnade dig hanging.
Men det är ju lite intressant ändå, för när man är på toppen, då finns det ju bara en väg, och det är ju neråt.
Mm.
Ja. Är du rädd för att hamna där?
Jag har redan hamnat där. Alltså jag har liksom varit nere och sen upp igen och ner. Alltså det har ju det jag var liksom den där unga, och sen var det så här, åh vilken dålig skit liksom, Melodifestivalen till exempel är en sån händelse. Då var det down och sen var det ju upp igen. Men hon har ändå någonting. Hon är ganska kul. Alltså har ju hållit på så där. Så att jag känner mig inte så ängslig över det längre, vilket är väldigt skönt.
Du satte igång här med framförallt Störst av allt. Som är baserat på en bok och som var en tv-serie och jättepopulär. Och du var helt själv. Och sen kom corona mitt i allt detta.
Mm.
För den gick ju som tåget. Jag försökte få tag i biljetter och det gick inte.
Nej, men det är så... Det här är extremt deppigt, och det är så för alla. Så det går inte heller att säga... Oh, man kan inte prata eller som kändis om att det är så synd om mig, vi har inget jobb och sånt där. Men det som var hårdast var ju att jag har lagt ner extremt mycket tid på den här grejen och repat under tiden jag var höggravid och spydde hela tiden, så jag mådde svindåligt. Och sen repade jag igen när jag precis har blivit mamma. Liksom. Så att jag har verkligen investerat i den, och så fick jag liksom inte riktigt komma. Nej, men du fattar. Men, och det känns kämpigt.
Vad har du för jobb nu då?
Jag och Henrik har ju då startat en podd.
Blir man inbjuden?
Ingen blir inbjuden. Det är vår podd där bara vi är med hela tiden. Ni, ja. Du hör ju låta fruktansvärt.
Nej, men jag öppnar ju också den här corona-podden. Det är liksom det bästa man kan göra.
Ja.
Det.
Ja. Nej, men och... Så det är det som för att vi, alltså man blir galen. Alltså så man måste få ut, man måste få skämta, man måste få tramsa, man blir knäpp.
Vad är det för podd då?
Det är en podd som heter Nos Poddelipodd och Henrik. Men vi
Nos Poddelipodd och Henrik?
Mm. Mm. Först hette det Nos Poddelipodd och sen kom vi på, men fan, gör det ihop, så blev det och Henrik.
Mm.
Men detta så släpper inte du innan vi har släppt det, antar jag. Så att,
men nu, ja, nu får du... Alltså,
nej, men det är också, jag ska säga också att så här, det är därför jag har inte medverkat någonstans. Jag har sagt nej till så här, alla intervjuer, jag har sagt nej till alla poddar, utom din.
För att, men du tog ju tre gånger på dig.
Jag vet, men jag vet, det gjorde jag. Men jag ska säga varför jag inte har sagt nej till dig, men jag har sagt nej till alla andra.
Ja.
Och det är för att du gjorde en jävligt fin grej för mig, och det är, därför är du med på stjärnlistan. Och det är det här att när mina kusiner kom från Syrien som flyktingar, och de hade ingenting, så hörde jag av mig till några och var sådär, har ni några kläder, killkläder till de här?
Mm.
Och då kom du var väldigt snabb på att ge mig skitmycket fina kläder till dem, och det tyckte jag var jättefint. Så då tänkte jag att till Anders ska jag inte säga nej och vara med i hans podd.
Åh, tack ska du
ha. Ja, men tack själv.
Jag kommer ihåg det. Mm. Två, en massa skjortor tror jag. Sen är jag 202, så vi får se om de passar.
Ja, det gjorde de inte, men det är inte det som är, utan det var den fina gesten, bara att du liksom, du gjorde det.
Ja, men tack. Hörru du, jag lyssnade på ditt sommarprogram för 10 år sedan tror jag, 10 eller 11 år sedan. Och då listade du en massa saker som du skulle uppnå inom 10 år.
Mm.
Och det första var starta produktionsbolag som på riktigt främjar kvinnliga kollegor. Check.
Nej, men jag har inget produktionsbolag.
Nej.
Men jag har ett aktiebolag som gynnar mig jättemycket. men jag skulle ändå säga att jag har liksom, jag trodde nog också, för jag var jag 20 när jag spelade in den där.
Up and coming var du.
Up and coming var jag. Du vet, du kommer få leva med det här nu, resten av podden.
Ja.
Nej, men och jag hade nog en lite så här enklare bild av vad det var. Men det är ju extremt svårt, alltså det där. Och också den här branschen vi lever i, liksom så. Men jag tycker nog ändå jag har gjort, försökt att gynna min, så.
Så en halv check på den?
En halv check på den, skulle okay. jag säga.
Du ska åka till Japan, sa du?
Mm, det har jag gjort.
Det har du gjort?
Hel check.
Du ska ha barn.
Jag har ett barn.
Ja.
Ja. Jag har 2 bonusbarn och ett barn som jag faktiskt har skapat själv inuti mig.
Ja.
Så att dubbelcheck.
Dubbelcheck för det.
Ja.
Ja. Sami.
Sami.
En liten pojk.
En pojk.
Ja. Men du nämner inte förhållande i den här listan. Varför valde du bort det bland de här 4 som du sa?
Nej, för det har inte varit en dröm så. Ja, då ska jag ha ett förhållande. Och sen har jag nog tagit det lite för givet att när jag vill ha det så kan jag få det.
Uh-huh. Det var inte så att du såg dig själv som liksom, jag är nu bäst som ensam mamma.
Nej, men dock har det varit viktigare att ha barn. Jag menar, skulle jag inte leva i en relation där jag vill ha barn med någon, den personen, så skulle jag skaffa ett barn själv.
Och till Danmark och inseminerade det.
Ja, eller skaffat med en kompis eller så.
Mm. Vill du ha fler?
Fan, jag har precis fött barnet. Alltså, kan man få chilla lite? Kan Fiffi få läka och liksom tänka på annat? Nej, men jag kände, det som jag vill är att mitt barn ska få ha syskon. Och det har han ju.
Senast vi träffades så var du extremt stor.
Jag var ju 9:e månaden.
Men du ställde ändå upp i parlamentet.
Ja. Och spydde i logen. Och...
Du gjorde det?
Ja, det gjorde jag jättemycket. Ja.
Hade du en svår graviditet? Alltså, var den jobbig?
Ja, den var fruktansvärt. Alltså, de ser ju inte ut så. Utan jag hade något som heter hyperemesis gravidarium. Och det innebär att man i 9 månader kräks konstant. Man kan ha det mer eller mindre. Så. Mm. Men, och jag hade ändå en mild form. Men jag var ju då på sjukhus, säg, en gång i veckan och fick dropp. För att jag förlorade så mycket vätska av att spy så mycket. Och ändå lyckades jag bli så extremt stor. Men, och det är ju som de säger, så här, barnet tar vad den behöver. Det är ju så, barnet blir som en liten parasit. Men så det var en fruktansvärd graviditet. Men det var så bra med, på parlamentet, för att alla visste ju läget. Och alla var så här, men kom, vi tar hand om dig. Vi står med påsar. Och sen hade jag ju med mig mamma. Som på riktigt stod med spypåse liksom i kulissen.
Det här tillståndet hade du i princip från första månaden du var gravid.
Blev gravid.
Det kan inte vara efter befruktningsögonblicket. Du kräktes inte direkt efter
samlaget. Nej, men däremot så... Nej. Ursäkta, Henrik. Jag ska bara... Det är inte du, jag lovar. Nej, men däremot så skulle jag ta en sup efter ett jobb. Mm. Och så höll jag i glaset. Jag bara, fan vad jag mår illa. Nej, jag kan inte ta den.
Oh, fan.
Och så gjorde jag ett test. Och då måste jag ha varit... Alltså i första liksom fjärde veckan då. Alltså precis så där när det visas på sticken. Så att jag har ju mått illa sen ögonblicket och det har liksom har fäst, så att säga, eller vad ska jag säga.
Hur vanligt är det? Det är ju fruktansvärt jobbigt alltså.
Det är alltså 0,2% som får det, till mellan 0,2 och 1%. Alltså de vet inte riktigt, det är lite mörkertal, men det är jätte ovanligt.
Och det vanligaste vid första barnet, eller?
Nej, alltså det kan vara andra eller tredje. Men det som man vet är att har du fått det en gång så får du det alltid.
Det är en gen du har, helt enkelt. Att du får den här hyperetemis violaris.
Ja, precis. Och det är därför också så här, ett barn... Jag vet inte om jag klarar av att vara sjuk så länge som jag var. Så jag var ju sjukskriven också några månader. Och alltså det var just... Det var, nej, men det var jobbigt.
Ja, det...
Det var det. Det är ju jättevärt sen. Och nu är ju liksom allt glömt och förlåtet på något sätt.
Mm. Förlåt, för ju... vem skulle du förlåta?
Jag vet inte, men det är väl så man säger, jag bara glömt och förlåtet. Ja, kanske att jag ändå tycker att han är lite skyldig mig.
You owe me one.
Också att jag kom på så här, för man får ju, det är så fantastiskt, man kan snacka mycket om svensk sjukvård och sånt, och det finns saker, men jag får hem räkningar, då har man ändå bottad, vet, i 4 dagar, så att två vuxna personer man har fött, och det har varit massa personal dygnet runt, och så får man räkningen så här, förlossning, 300 kronor. Och den räkningen hittade jag häromdagen och bara så kom på att fan, det är Henrik, har inte varit med och betalt den. Det är bara jag. Så du ska fan
150
mig. Jag sa, nej, inte 150, 300, ska bjuda på den, tycker jag.
Men du, det här med barn och parlamentet, för du var ju där då. Och det var ju en väldigt, väldigt speciell situation. För dels spydde du inte under programmet överhuvudtaget, utan var ju fullständigt briljant. Och jag har faktiskt tagit ut ett avsnitt där du får en uppmaning, typ som coachen, att du ska avslöja för mig att det är jag som är pappa.
Jaha,
du kan kolla på den. Bara. Alltså, har du några tips vad man ska göra? Har du några tips vad man ska göra om man mår kast?
Egentligen är det en grej jag vill berätta.
Ja.
Och shoot. Jag känner att det är din bebis som är i magen.
Ja, fast hur gick det där till i såna fall?
Du sa efter någon inspelning här, så sa du att du var du skulle till taxin, och jag snappade upp adressen och gick dit senare på kvällen. Okay. Och du låg och sov och du var så vacker, och det är alltså som jag alltid har föreställt mig det. Jag tittade på dig, gränslade dig, du höll på att vakna, jag tog kudden och liksom medans jag... Så att du bara somnade till lite igen, och sen befruktade du mig, och jag vill bara snälla säga att du är glad.
Ja. Det du beskriver är ju egentligen en våldtäkt.
Det kan man säga, det är absolut, det jag beskriver är ett övergrepp på dig. Ja. Alltså det hade ju varit lite mer vulg att säga om det hade varit motsatt situation när du hade beskrivit
det. Det hade inte blivit inga skratt utav, publiken viker ju säga skratt. Så, att det, är ju...
ja, så att det blir, ja precis, man tror inte, det känns inte som en hotfull situation där kanske det här skulle hänt på riktigt.
Nej.
Men jag kan visa dig hur din son ser ut idag. Alltså han är ju väldigt gullig.
Ja.
Va? Kolla, va?
Åh,
jättelik
titta,
dig också.
Verkligen.
Glad.
Lilla Sami.
Mm.
Ja. Du är tillsammans med Henrik Schyffert och Är ni särbo fortfarande när ni har barnen varannan vecka eller funkar det?
Alltså vi bor ju tillsammans på båda ställena. Så vi är hos mig en vecka, sen byter vi till Henrik. Och sen flyttar vi till Henrik igen och sen flyttar vi till mig.
Vad är syftet med att vara särbo då? Om man inte är för sig själv?
Det är inte ett syfte egentligen. Det är att vi liksom inte har sett någon anledning. För att jag tycker väldigt mycket om min lägenhet. Henrik tycker väldigt mycket om sin. Sen är jag och Henrik är ju tillsammans hela tiden. Vi bor ju på båda ställena ihop, så det är inte så att vi inte liksom lever i en relation som andra. Men det är väldigt skönt att också så här, slippa bråka om de här sakerna som alla par gör. Liksom, diskning, städning, ekonomi. För att det är uppdelat. Vi vet att så här, men här gör jag på mitt sätt och här gör du på ditt sätt.
Mm. Har du varit särbo också i dina tidiga förhållanden? Eller har du varit, är det bara nu du har...
Jag har alltid varit särbo.
Mm.
Har jag varit, ja.
Okay.
Min morsa har ju också varit det, så jag har ju vuxit upp så. För mig är det liksom norm.
Särbo är det nya svarta, så att säga.
Ja, det kan
ja, men det verkar ju vara så. Jag ser ju ingen skillnad. Alltså, jag ser ingen anledning till att vara sambo egentligen.
Mm.
Om man umgås, alltså, som ni umgås, så är det ju perfekt.
Ja, precis.
Man alltså, har ju både och.
Alla tänkte ju att, men nu kommer ni flytta ihop när ni ska få barn. Men det finns ju fortfarande ingen, alltså så, ja men det måste man, eller? För vi bor så pass nära.
Men utomstående kan ju ibland se det som att det är någon slags, man vill hålla en liten backdoor öppen och man vill hålla lite distans här och där. Ja. Känner du av det bland vänner?
Ja, gud, folk blir jätteprovocerade.
Varför blir de det?
De tycker att man fuskar.
Fuskar?
Jag tycker att man fuskar, att det är inte på riktigt. Alltså man ska gifta sig när man ska flytta ihop, annars är det inte på riktigt. Alltså då fuskar man sig igenom. Men det är också så att det är bittra, sura par som bråkar hela tiden och inte ligger med varandra som säger så.
Mm.
Och ja, som det här är vårt sätt att göra det på, så alltså, jag fattar inte varför man ska lägga sig. Jag blir inte så provocerad av andra som gör det på ett helt annorlunda sätt.
Nej. För man blir inte provocerad av att man ser just de här paren som är sambo. Man går och drar någon barnvagn eller man slutar prata med varandra, slutar ligga med varandra. Man går inte fram till dem och jag blir provocerad av er.
Flytta isär för helvete. Ja,
flytta isär. De har någon slags frikort bara för att de är sambo.
Ja. Ja, de är på riktigt.
Men du, när du träffade Henrik så var ni ju lite hemliga med dig i början.
Mm. 2 år ungefär.
Ja. Varför då?
Det var först började med att man, det kändes jobbigt om det skulle börja skvallras om det.
Mm.
Sen blev det som att det blev en sport. Att det var så himla kul.
Mm.
Att det så här, gud vad roligt nu. För nu, sen var det ju också så pass att det var så länge så att alla visste ju.
Du var ju megakänd. Henrik är megakänd. Och ni är så att säga ett power couple.
Okej.
Okay. Mm. Ni måste ju ha förstått att det här är ju en medial bomb. Liksom.
Ja, men det är precis det jag menar med skvallvänligt. Att det känns som så här, det här kan skvallras mycket i och det känns obekvämt.
Ja. Han är ju 20 år äldre än dig.
Va? Nej, jag skojar. Ja.
Och jag har ju träffat dig förut med ganska mycket, jag har sett dig med väldigt mycket. Och du har varit samma så mycket äldre män.
Ja.
Men vad är den största åldersskillnaden du har haft?
Det är Henrik.
Okej. Okay.
Mm.
Men sen har du ändå varit 15 år typ sådär, eller?
Jo, jag var tillsammans med en som var 17 år äldre när jag var som var flera år innan Henrik. Men jag har varit ihop med jämnåriga också. Så att, men jag fattar vad du vill komma någonstans med det här.
Ja, men jag är lite nyfiken på vad... Det är 2 frågor. Dels, vad tror du själv att det beror på?
Alltså jag skulle säga att det tar tid för mig. Alltså de jag har varit de som varit jämnåriga som jag levt i relation med har varit kvinnor. Och de skulle jag säga är mycket mer snabba på att bli vuxna än vad män är generellt. Och jag har väl haft det behovet av att leva med en vuxen, inte så ängslig person. Och då behöver de bli några år. Framförallt män behöver bli... Alltså då har ju liksom, du vet att man, om man har till exempel blivit pappa så känns det ganska mycket, tycker jag, i en relation. Och det, kvinnor behöver inte ha blivit mamma för att ha den mognaden, kanske.
Nej.
Så att det är nog därför, eller nog det är därför.
Mm. För det provocerar ju många.
Ja, framförallt det omvända skulle jag säga, när en kvinna är mycket äldre. De får nog mycket mer skit om de är tillsammans med yngre killar. Mm. Men sen tror jag också att det går ju en gräns. Jag kan själv tycka att åldersskillnad blir provocerad av åldersskillnad när liksom den ena är för ung. Alltså det när man känner så här, ja men alltså det fortfarande liksom nästan är ett barn eller en ungdom. Mm. Då känns den där åldersskillnaden liksom mer konstig. Men när det är en åldersskillnad, när det är liksom två vuxna personer. Alltså mm. någon som är 25 och någon som är 35 eller 40. Alltså det är inte så jävla liksom stor skillnad på det.
Finns det någon magisk gräns där då? Alltså efter 30 så slutar man räkna. Är det...
Nej, men det är roligt. Det finns tydligen en magisk gräns som... Ja, vad var det? Man skulle plussa...
Är det
man tar sin ålder... Ja, du vet vilken det är.
Halv ålder plus 7, är det inte
ja,
så?
Ja, precis. Det finns ju någon sån man räknar. Och då kan man kolla om det är okej. Okay. Halva sin ålder plus... Jag kommer inte exakt ihåg vad det var. Men det är som en sån där...
Jag tror det är halv ålder plus 7, ja.
Mm.
Ja. Är det plus 6 så är det äckligt. Men är det plus 7 är det okej. Okay.
Okej, okay. Så om det är okej, okay, tänker
jag. Ja. Man är ju gränslandet där, ja. Någonstans, om det är hälften plus 7. Du berättade om din mamma här, som hade stöttat dig vid parlamentet. Du har ju ett väldigt speciellt förhållande till henne. Hon har betytt väldigt mycket för dig i din uppväxt.
Ja.
Mm.
Det har hon. Jag har ju bara haft en förälder och det har varit hon.
Mm.
Jag har också, hela min släkt är i Syrien så att, och jag har inte fått växa upp med dem. Så att min mamma har ju varit allt för mig.
Du imiterade henne en gång i parlamentet, kommer jag ihåg. Det är, det är faktiskt något av de roligaste momenten för 20 år när du gjorde det.
Tack,
ja, men det var helt fantastiskt. Det cracked me up, verkligen. Jag fick bita mig till ungan för att inte avbryta programmet.
Jag är inte arg, jag bara undrar. Jag har inte fått svar på frågan än.
Test! Du ska inte prata hela tiden. Du ska prata. Varför han ska vara programledare? Du har aldrig... Snälla. Min dotter Nour, hon har varit programledare i Melodifestivalen. Oj. Två gånger. Och du, vad har du? Du sitter hemma och äter chips hela tiden. Chips, kakor.
Vad äter jag?
Dricker öl. Chips.
Det är den där bokstaven B. Mm. Alltså, P blir B ofta och F blir V.
Mm.
För det är det med uttalet. Sen bryter inte min mamma så mycket. Du har ju träffat henne. Mm. Men det är ändå, man får överdriva lite för komisk effekt.
Mm. Vad tycker hon om det då?
Nej, men hon älskar det. Hon tycker det är jättekul också. Mina bröder framförallt tycker ju så här. Hon låter precis så, men det gör hon inte.
Du blir tjock där och du har inte jättemycket hår här. Hon är vacker, hon är ung. Hon är, folk kan lyssna till henne. Du pratar, ingen hår. Du ska inte äta chips hela dagen.
Jag får ju ingen söjlig vädret här.
Nu vill vi gå tillbaka till Sami här. När han föddes så var det ju ett hemlighetsmakeri om vilket kön det var.
Vad?
Ja, ni vägrar ju säga det på Instagram och det var massa artiklar om det.
Man la ju upp en bild på när man var nyförlöst och lycklig och här är vårt barn.
Mm.
Och sen förstod jag i efterhand att folk började liksom, men är det en flicka, är det en pojke? Och då kände jag, men hur fan, varför är detta så jävla viktigt? Och så börjar folk tjafsa med varandra. Det är ju ett pojknamn, nej det är faktiskt ett unisexnamn och sånt där. Man så här, låt dem hålla på.
Nej, det framstod ju som att ni medvetet inte ville säga någonting.
För
göra någon slags statement, men det var inte så.
Det var omedvetet.
Och så fick ni utstå en massa påhopp på nätet också, har ni fått göra med barnet.
Mm.
Till och med dödshot.
Mm.
Hur långt gick det då? Alltså var det...
Det var både på post och det var Facebook och det var Instagram. Och då snigelpost. Det kom från...
Så folk skickade hem brev till er?
Mm.
Men gick det inte att spåra var breven kom ifrån? Eller var det, liksom...
det vet jag inte. Jag skickade in det som kom. Och så jag vet inte. Det är inte, jag vill inte veta mer. Så jag vill, jag, det är bara, alltså, ja, du, jag tycker det är jobbigt att prata om som du vet. Men jag vill bara att det ska sluta. Jag vill bara att det ska upphöra. Det är botten av ondska att mordhota ett helt oskyldigt barn på grund av att de hatar någons föräldrar. Alltså det är så rasismen ser ut.
Mm.
Det är, och jag menar bara det här som händer nu i USA och alla har sett klippet på hur rasism ser ut.
Mm.
Det är livslevande och man kan säga att man tycker att det är löjligt med vissa saker och vadå, är det verkligen rasism hit och dit? Men rasismen är livslevande och den är livsfarlig. Den har ihjäl många, många fler människor än vad det här jävla viruset har nu. Och den är så pass grov så att den mordhotar ett totalt oskyldigt litet spädbarn. Han var 4 veckor gammal.
Du, jag brukar fråga de andra som jag har intervjuat om humorklimatet i Sverige idag. Att folk pratar, Henrik har varit ute väldigt mycket och pratat om PK och han är PK och sådär. Vad tycker du om humorklimatet idag? Får man skämt om allting eller har det utvecklats en slags självcensur bland komiker de senaste 5 åren?
Men det har det nog gjort, men inte hos alla. Och jag tycker att det är bra. Det gör ju att vi inte då drar rasistiska skämt, sexistiska skämt. Sen finns det ju skämt som är sexistiska till exempel, men de kan vara roliga. Alltså saker kan vara både och, eller man känner sig att det där är för grovt, men man skrattar ändå.
Vem bestämmer det här då?
Det är ju ingen som bestämmer det, utan det är ju bara så hur du kan inte bestämma hur någon annan upplever något. Men sen finns det ju saker som är bara helt och hållet rasistiskt. Och det tänker jag så här, men det där kan man väl lägga av med. Mm. Sen har vi, jag har också levt under, eftersom jag har hållit på så länge, inte varit up and coming, jag har varit up and coming i ett bra tag. Nej, men så har jag själv varit med under den eran där man kunde dra vissa skämt som man inte kan dra nu längre. Och det är jag glad för. Jag har själv varit med och slåts för att vi ska bli smartare och bättre människor. Jag tycker liksom att det är så gnälligt när komiker är så här, men får inte säga någonting. Jo, men var rolig. Var inte plump, var inte dum. Sen kan man vara det, man kan råka säga någonting som man sen känner, fan det där var... Och jag menar, det finns säkert massa grejer som jag kan skämmas för nu, som jag har sagt eller gjort. Jag känner så här, fan, hade jag vetat vad jag vet nu så hade jag inte sagt så. Men jag tycker det är onödigt och dra liksom neandertalaraktiga, mossiga skämt. Som det är också så här, men gör det bland dina polare då. Du behöver inte gå ut som kändis och göra det och slåss för att du ska det. Liksom välj rätt krig.
Mm. Men jag, för det är ju en fin linje det här med har den kränkt alltid rätt till exempel. Mm. Alltså om du har en hel grupp av människor på en stand-up club och alla skrattar, men en liten grupp blev väldigt kränkt av det.
Mm.
Har de rätt i liksom att säga att det där är inte okej att skämta om när alla andra ska äta?
Nej, men alltså de har ju rätt demokrati att känna sig kränkta, ja. Så är det ju. Och så kan det ju fortfarande vara så att säga att man drar ett rasistiskt skämt och så sitter det jättemånga vita och skrattar åt det, men då sitter det de som känner sig då, alltså som har blivit direkt påhoppade i skämtet, känner sig kränkta.
Mm.
Då är det ju, spelar ju ingen roll att 90% skrattar åt det, är fortfarande rasistiskt. Mm. Och det måste man stå för. Så att om du liksom gör någonting som är, framförallt när det gäller liksom väldigt rasistiska skämt eller liksom funkofobiska skämt, så tycker jag att fan, det där är så svagt och skämmigt bara. Alltså så att dra billiga poänger på grund av liksom, det tycker jag är fegt och det ser jag ner på. Mm. Sen kan det ju finnas saker där liksom man skämtar om att någon ser ut på ett visst sätt eller så här, att det kan vara på gränsen. Och då kan det ju vara en individ som blir kränkt eller så där.
Mm.
Men det som du säger, ibland vet man inte att man har gått över gränsen och så får man veta det efteråt. Mm. Och då kan man ju liksom be om ursäkt. Man vill väl inte kränka människor. Och sen kanske man kommer fram till att jo, men det här står jag för eller så. Alltså det är ju också så här svårt ibland för att allting är skämt. Som du sa nu till mig med det här, men du, i parlamentet så sa du att du beskriver ett övergrepp mot mig där. Att jag liksom låtsas att jag...
Det var ju ett skämt i att säga det. För att det var, ja, men vi jag var menar, ju överens om att det var ju skojigt, för situationen var så absurd.
Ja, men du och jag är det. Vi pratar ju samma språk. Vi är två komiker som snackar med varann och vi vet... Alltså vi pratar samma typ av språk. Men om det är en människa som bara liksom utifrån skulle säga så här, vadå drog du ett våldtäktsskämt? Det är ju inget kul.
Nej.
Det kan man ju också förstå.
Fast det är ju hur det... man säger det.
Jo, och det är vem som säger det. Ja, det är alltid så. Det är därför så här, vem säger, om en person som är svart skämtar om hur svarta är eller en schablonbild av svarta, då behöver ju inte det vara rasistiskt. Men om en vit person gör det så blir det ju rasistiskt. Men det är ju många som säger så. Det har varit många män som, varför är det kul när du gör det men inte jag? Och du vet med mitt så här, slicka fitta skämt och sådär. Mm. Varför är det inte kul om jag skämtar om när tjejer suger av mig? Ja, men tänk efter lite varför inte det är kul.
Mm. Men det du är inne på, det är ju tolkningsfrågor, så är det.
Alltså,
du kan bara ha skämt om du själv har haft den bakgrunden. Är det alltid så då?
Inte bara, men när det gäller känsliga saker där, som kan då tendera att bli kränkande. Mm. Då är det jättebra om du har liksom tolkningsföreträde. Annars måste du ju stå för att du säger ett rasistiskt eller sexistiskt skämt. Och det är inte att någon har bestämt det, utan det är liksom om du förtrycker en utsatt grupp. Alltså om du säger någon, en schablonbild av en utsatt grupp, du som inte tillhör en utsatt grupp, då är det rasism. Alltså, eller, och det beror på vilken grupp vi pratar om. Men om jag skulle prata om som vi pratar om något är rasistiskt, eller om jag skulle liksom använda ordet CP, han är CP, då är det funkofobiskt. Sen kan det ju vara att jag känner så här, men det gör ingenting, jag kan vara lite funkofobisk för jag tycker att det är kul att säga CP, men det är fortfarande funkofobiskt. Det kan jag inte säga att det inte är, för att jag inte tycker det. Jag har alltid sagt det är okej. Okay. Är du med på vad jag menar?
Absolut.
Och sen kan man tycka att det är PK, och det gör ju vissa, och vissa säger det fortfarande. Men, och jag har gjort det jättemycket, men jag känner inte att det är kul längre. För jag känner för många som på riktigt lider av det och inte tycker det är kul. Och då känner jag så här, jag kan säga något annat.
Mm.
Och så här, vilka vill du ska skratta? Vill du att så här, asen ska skratta? Eller vill du att liksom, de människorna du respekterar och tycker är...
Mm.
Är du med?
Du, det är en ny idé jag har. För att kolla hur bra du är på att ljuga. Det handlar om ordkunskap. För att jag sitter på DN ibland och så tittar sådana ordkunskap och inser att jag borde kunna fler ord än jag faktiskt väldigt många ord som jag inte kan. Mm. Svenska ord. Och man känner sig lite dum helt enkelt. Och skämmigt. Så ibland fuskar man och tittar på facit lite grann. Just det var det jag trodde. Mm. Bara för att man ska rädda sitt eget ansikte. Så jag ska ta några ord som jag tycker är lite svåra. Och sen så vill jag att du ska liksom förklara dem för mig i en mening. Och se om du låter trovärdigt. Är du med mig?
Jaha, så jag ska även om jag skulle, det kan vara att jag vet det. Och så kan det vara att jag inte vet, men jag ska ändå låtsas att jag vet det.
Vi ska låtsas att du vet och förklara det för mig.
Ja, vi testar så ser vi om jag har fattat leken.
Mm. Okej. Okay. Aglofantisk.
Det är en person som är väldigt förtjust i engelska ting och företeelser.
Nej, det betyder enorm.
Men vad är anglofil är det?
Aglofantisk.
Aha, okej. Men då har jag fattat leken.
Är du med mig? Är det roligt?
Ja. Jag känner direkt att jag vill försvara mig.
Men jag tyckte att det lät väldigt bra. Jag hade nog köpt det. Okej.
Ja.
Bola.
Det är när man använder små stenar och sätter på varann för att bilda typ en form av vägg. Trodde inte på dig själv.
Det betyder att bedriva otukt.
Jag trodde inte på dig själv.
Okej. Faktotum.
Det är ena två människor. Nej, men jag kan inte. Det är det sjukaste ord. Det är inte ett riktigt ord.
Jo, faktotum.
Nej, faktotum.
Vad är det? No. Förklara för mig vad det betyder.
Faktotum är till exempel, om jag är arg på dig så kan jag säga så här, fuck you. Men om jag vill vara lite mer, alltså inte vara så grov, så kan jag säga faktotum.
Just det. Just det, när du innehåller fakta också.
Precis.
En förolämpning med fakta i.
Exakt så.
Faktotum. Nej, det betyder assistent. Ja.
Jaha, så man, ja men va?
Jo, firabel.
Ja, det här är lite svårt att förklara.
Mm.
Men det är en kort berättelse, ungefär som en fabel, fast att den innehåller då, den är lite längre.
En längre fabel? Nej, det är extra knäck.
Jag är jättedålig på att ljuga.
Exoterisk, vad betyder det?
Det är en excentrisk person, men det är ett annat sätt att säga det på.
Nästan lättillgänglig är han. Jag vet inte
om det är slampig.
Ja, lättillgänglig, så får du tolka vad du vill.
Slampig, ja.
Farnöte.
Det är det här när man knäcker nötter på julen, du vet. Och sen så kan den ibland slinka.
Mm.
Och då kan man säga så här, farnöte.
Jag fick en farnöte.
När den skjuts iväg, du vet. Att man sa, var tog den vägen? Ja,
det blev en farnöte.
Ja.
Det betyder resesällskap. Sista ordet, förebära.
Ja, det är alltså att man går före en annan person och håller dens saker.
Mm. Man bär före den personen. Det är att skylla på någon eller något.
Det var ganska likt.
Det var ganska likt, hör du. Många komiker har ju ett kunskapskomplex, har jag hört. Mm. I alla fall de har intervjuat. De är livrädda för att bli avslöjade.
Ja, men vad
inte
fan
kan
ska du
mycket.
Göra nu?
Och därför ska vi bara se om det här är, om du har 5 frågor, allmän frågor. Bara för att se om du kan då.
Nej, men sluta!
Ja, men det här är inget konstigt alls. Utan det här är bara för att kolla.
Jag är en sån person som låser mig. Så du frågar så här, vad heter Sveriges huvudstad? Mm. Och så blir jag så...
Borås.
Ja, så blir jag. Borås, Örebro. Ja,
vi ska bara kolla här då. Huvudstaden i Schweiz.
Nej, men kolla, nu händer det.
Du, ett är snittet kan jag säga. Ett rätt är snittet. Så du behöver inte vara rädd för att tappa ansiktet. Huvudstaden i Schweiz.
Wien.
Nej, det är Bern. Roten av 25.
5.
Yes! När infördes kvinnlig rösträtt i Sverige? Aktivt.
1900...
Det skulle du kunna.
1903. 1913. 1900... Men gud, vad säger jag? Jag vet vad det är. 1928. 1923. 1921.
Ja! 1921! Vilket lag tränade Zlatan med när han var i Sverige?
MFF.
Nej, Hammarby. Vad heter hästen gnäggar på engelska?
Det här är roligt. Har man någonsin hört det? Nej, det vet jag faktiskt inte.
The horse gnaws.
Jag har aldrig hört.
Du hade 2 rätt. Du klarade roten av 25 och
fan,
kvinnlig
inte...
rösträtt.
Nej, men du... 1900, hur fan kunde jag inte det?
Hörru du, Nour El-Refai, tack så jättemycket för att du gästade toppmöte med Anders S.
Tusen tack, vad kul. Bra, ska jag vara med och betala en saneringsfirma som ska komma efter och sanera efter mig?
De står utanför i sina biodlade direkt. Corona-teamet är här.
Ja, men topp. Men då har du löst det. Fint, tack snälla du.